Vi ser här på. Jag hörs. Tack. Tack för förtroendet att få komma hit till Tibro. Vi ser. Vilken intro jag gör. Ja, den tar vi sen. Måste vara en med litet huvud som brukar ha den här. Sådär. Men vad kul att få möta er här i Tibro, Västergötland. Ursprungligen så är både jag och min fru från Småland. Ibland kan vissa ord komma fram sådär. Annars så tror en del att det är mer Västsverige. Men vi har faktiskt bott 10 år i Västergötland. 5 år i Borås, nästan 5 år i Ulricehamn och sen 11 år i Östergötland, i Motala, och 5 år uppe i Uppland, Stockholm. Både jag och min fru uppvuxna i Oskarshamn i Småland, där jag som tonåring uppvuxen i kristen familj, men jag hatade söndagsskola. Men Jesus fick tag i mitt hjärta i min tonår. Det var en ungdomsväckelse i min hemstad som drog med sig väldigt många, och en av dem var jag. Och ganska tidigt i min tonår så var det en eld i mig att få tjäna Jesus. Men jag förstod inte hur det skulle gå till riktigt, för jag avskydde att stå inför människor. Det behöver man göra om man arbetar i församling. Och sen hade jag extrem jobbig stamning. Men Herren har ju använt det som ingenting var tidigare. Så att det har gått ganska bra. Gud tog hand om min stamning också. Och jag älskar att stå inför människor och få tala evangelium om Jesus. Varit pastor. Jobbat i församling sedan 93. Fick förmånen att börja i min hemförsamling. Man säger att man blir inte profet i sin hemstad. Vi rycker någonting ur skriften sådär. Men det var fantastiska år i början av min tjänst. Och sen läste jag några år teologi. Och jag och Camilla gifter oss. Och sen har vi då bott på olika platser. Tjänat som församling. Första föreståndartjänsten som 27-åring. Det var ingen bra idé. Men jag älskar församling och har fått se Gud göra mycket i vårt land. Gud tog mig på en resa för ungefär 16-17 år sedan. Där jag gick från att vara en teoretisk pingstvän till att få lära känna den helige ande och få gå med den helige ande. Jag menar med teoretisk pingstvän, det var att jag trodde allt. Jag trodde på allt, vad skriften säger och liksom pingstteologi och allt detta. Men jag kände ju inte den heliga ande så att man kunde vara i det som den heliga ande gör. En väldigt vändpunkt i min tjänst som pastor var när vi flyttade från Ulricehamn. Där jag var föreståndare i pingstförsamlingen i flera år. Och så kanske 2 personer komma till tro under den tiden. Evangelist som jag var, men visste ju inte hur man förde människor till Kristus. En eld i mig. Sen så hamnade vi i Motala i en församling som hade halverats på 20 år. Samlade för 40 människor på gudstjänst, jättehög medelålder. När vi kom dit som barnfamilj så dominerade vi församlingen med våra barn. Är med om en resa där under 11 år där vi döper 135 människor. Där 90% har ingen bakgrund i kyrka. En man som vi döpte, han var 79 år. Vi hade med hunden på dopet också. För den var väldigt, en väldigt viktig nyckel i hans omvändelse. För genom hundpromenader så hade han fått lära känna ett par med hund som hade tagit med honom till kyrkan. Och så 79-åring möter han Jesus Kristus på ett bibelstudium, blir frälst. Och några månader senare blir han döpt. Och Han har blivit avrådd av läkaren att döpas. Det är inte bra med sådana här drastiska förändringar i ditt liv. Han lydde läkaren i ett dygn. Så ringer han mig. Christer, jag måste bli döpt. Så Jan-Olof, 79 år, går ner i dopgraven. Så jag har så många berättelser att berätta. Vad jag ser Gud göra. Och det är inga berättelser därför att här är en fantastisk pastor. Utan av nåd får vara med och se Gud röra vid människor. Därför det är på Guds hjärta att människor som är borta från honom ska hem till honom. Det är på Guds hjärta. Gud vill, står det i första Timoteus, att människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Vi har två barn, jag och Camilla. Min fru var som socialsekreterare i Stockholm. Jag har två barn, en 24-åring snart och en drygt 20. 24-åringen bor i Linköping, 20-åringen bor hemma. Han tycker det är skönt att bo hemma och jobba som snickare i Stockholm. Och sen har vi en liten 5-åring som inte är våra, men vi har en extra tjej. Vi är kontaktfamilj för en liten flicka. Vars mamma jag fick döpa i somras, så det är fantastiskt. En nåd att få finnas i en liten flickas liv på det sättet. Numera är pastor i Kungsängen i Stockholm, en EFK-församling. Och sen är jag tillbaka i Borås också. Så att innan jag kom hit, nu kom jag från Borås. För igår så hade vi 500 människor i en sporthall som lyssnade på Sebastian Staxet och Betts. Och kön av människor som sökte förbön och frälsning var, det var så mycket folk. Det var så mycket folk och 2/3 av de som var där går inte i kyrkan annars. Så mycket ungdomar som får höra evangeliet om Jesus. Så jag är pastor i Borås, där jag har en nischad tjänst, pastor med evangelistinriktning. Och det är också min tjänst i Stockholm, pastor med evangelistinriktning. En spännande församling uppe i Kungsängen i Stockholm. Stockholm är extremt sekulärt, men vi ser människor komma till tro. Vi döper människor. Människor som är långt borta från Gud kommer hem. Och en viktig del av min tjänst är också att göra sånt här. Få komma ut till församlingar för att uppmuntra. Ge som gåva vad ni fått som gåva. Låt oss be innan jag går in i studiet. Där ser ni en bild från Skogakyrkan. Det är folk överallt. En vanlig söndag. Och när vi ber för den här eftermiddagen så vill jag också att vi ber för... När jag åkte in, när jag mötte kommungränsen så började jag be för er kommun. Så jag har bett för er innan jag kom hit. Låt oss nu be för den här platsen. Jag vill välsigna församlingen här. Vi vill välsigna Kristi kropp här. Och alla dessa människor som lever här som ännu inte känner Jesus. Det är ju för många som inte känner Jesus. Ni är alldeles för få. Även att det är gammal väckelsebygd och en del stora församlingar. Så är det många som ska hem till pappa. Herre, jag tackar dig för Tibro. Herre, jag tackar dig för den här platsen. Jag tackar dig för den här församlingen. Jag tackar dig för dessa människor som är här den här eftermiddagen. Och andra som kommer senare ikväll och imorgon förmiddag. Herre, vi ber för alla de människor som bor runt om här i den här kommunen som inte känner dig, Herre Jesus. Herre, du vill frälsning. Du vill förvandling i människors liv. Och nu ber jag om din nåd att undervisa från ditt hjärta i Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Vi ska nu den första delen här se på evangeliet. Du läste ju härifrån Romarbrevet. Ska vi se om jag inte sliter ner den här. Så. Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Ja, det här är Andreas. Jag ska snart berätta lite om honom. Det första jag vill tala om då, det är att lita på evangeliet. Det som räddar Sverige är inte ännu en kampanj. Det som räddar Sverige är att evangeliet får kropp i våra församlingar, i våra liv. evangeliet, om goda nyheterna om Jesus Kristus. Vad är nödvändigt för att bli frälst? Ska vi se, ska försöka hålla på två saker samtidigt. Jag ska sköta den här och sen ska jag sköta den där också. Vad är nödvändigt för att bli frälst? Det som är nödvändigt är att en människa får höra evangeliet. I Romarbrevet så står det att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Jag har varit med om det. Människor som aldrig har hört evangeliet blir överlåtna Jesus efterföljare. Det är det som kyrka handlar om. Kyrka handlar inte om att vi ska samla massa människor här, utan att vi ser att människor blir efterföljare, blir lärjungar till Jesus. Jag tänker på en man, det var när jag var pastor i Motala. En man som följer med en arbetskamrat, en man i 60-årsåldern. Man brukar också säga att ju äldre du blir, desto svårare är du att bli kristen. Det har jag fått höra, det är fel. Alla åldrar är bra åldrar att bli frälst på. Så jag har sett hur den helige ande bara vänder upp och ner på allt av vårt tänk. Och också det här med att det är en väldigt lång process för människor att bli frälsta. Man har hört i undersökningar, det tar 7 år. Jag har varit med om när människor hör evangeliet inom 30 minuter och omvänder sig. Sen kan det vara processer, det motsäger jag inte. Men jag tänker på den mannen som kommer på en gudstjänst. Han följer med en arbetskamrat och de sätter sig på en läktare i en sån här kyrka. Han kommer dit som ateist. Han följer med därför att han vill vara hövlig mot sin arbetskamrat. Men där på läktaren händer någonting när han hör predikan. Det är att han blir övertygad om att Gud finns. Det bara kommer så. Gud finns. Veckan därpå kommer han själv. Arbetskamraten jobbar. Han sitter på läktaren igen. Och jag predikar den här söndagen. Sen kommer han ner från läktaren. Gudstjänsten är slut. Typ kommer in så där. Och när jag ser på honom. Jag visste bara hans namn. När jag ser på honom så förstår jag. Det är tid för frälsning. Så jag går fram till honom och säger bara, ja, jag vet att du heter så här och så här. Vill du ta emot Jesus Kristus som Herre och frälsare? Ja, säger han. Och så förklarar jag kort vad det innebär och så ber jag för honom. Och några dagar senare kommer han tillbaka. Vi börjar en alfakurs och han säger, jag har ingen aning om vad som har hänt mig. Jag vet inte vad det här handlar om. Men någonting har påbörjats i honom. Därför att när en människa blir frälst. Frälst är att bli född av anden. Det är att en människa går ifrån att vara andligt död. Till att bli levande. Det är vad skriften säger. Ni var döda genom era överträdelser och synder. Står det i Efesierbrevet. Och när alfakursen är slut. Då får arbetskamraten och jag döpa denne för detta ateist. Så människor behöver höra evangeliet. Och jag tänker på en ung tjej också. Som, alltså hon var upp, hennes föräldrar var missionärer. De hade adopterat henne från Sydamerika. Så hon kom som 5-åring till Sverige. Men det här med Jesus och kyrka, det var liksom långt borta från henne. Hon försökte leva så hedniskt som möjligt. Men så är det en kille i hennes närmaste kompiskrets som blir kristen och går från mörker till ljus. Och han bjuder med sig den här tjejen på gudstjänst. Ja, hon åker 10 mil för att gå på gudstjänst. För hon ser att det har hänt någonting med honom. Hon kommer på gudstjänsten och både hon sitter med sin tvillingbror tillsammans med den här killen, Jonathan som han heter, som är nykristen. Jonathan med kepsen kallar vi honom för han har alltid på sig keps. Det är fint. Det är bra. Mer kepsar. Och under min predikan så märker jag att jag blir lite upprörd. Den helige ande har fått jobba jättemycket med mig. Jag tycker inte att hon lyssnar på mig när jag predikar. Hon sitter och hon vänder sig gång på gång så vänder hon sig till Jonathan och typ gestikulerar och pratar med honom. Och jag tänker, kan du inte ens ge mig rätt att jag får predika? Det jag inte vet är att den helige ande talar till henne. Och det, hon ställer frågan, har du sagt det till honom? Har du, nu, nu säger han det här. Och det är, jag vet inte vad jag fick allt ifrån. Som jag kommer inte ens ihåg vad jag predikade om. Den heliga ande talar till henne under predikan. Sen händer detta att vi har förbön, vi har nattvard. Och hon kommer fram och Jonathan liksom puttar fram henne. För det är en sån andlig kamp om henne. Och när hon kommer fram så säger hon stammande: jag behöver den där Jesus som du talar om. Ska vi gå in i skriften? Ska vi läsa ett känt stycke? Apostlagärningarna. Har du inte med din bibel så titta någon som har en bibel. Eller har du bibel i din mobiltelefon så får du ta upp din mobiltelefon. Det här är ju pingstdagen. Petrus predikar. Och det är intressant när man tittar på förkunnelse i Nya Testamentet. Så är den är Jesus-centrerad. Det som är centrum i förkunnelse i Nya Testamentet är Kristus. Den korsfäste Kristus. Och nu landar vi mitt inne i den predikan som Petrus har på pingstdagen. Och det är en massa människor som har dragits till den platsen där den heliga ande liksom har, den heliga ande har fallit över lärjungarna. Har ni tänkt på att lärjungarna fick bara en enda sak på pingstdagen? De fick den heliga ande. Fick ingenting annat. Den heliga ande fick dem för att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Så det är den heliga ande som är strategin, som är metoden. Och nu landar vi mitt in i då Petrus pingstpredikan. Vi kan läsa därifrån vers 36. Innan då så har han talat om att de som lyssnar, ni är skyldiga till... Och att vi som sitter här är skyldiga till att Jesus blir korsfäst. Men, förlåt, det är Apostlagärningarnas andra kapitel. Jag kan ta lite innan från vers 32. Den är Jesus har Gud uppväckt och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade heliga ande av fadern. Och han har utgjutit det som ni ser och hör. David har inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag lagt mina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste. Honom har Gud gjort till både herre och messias. Och nu är ju liksom det vi har av textmaterial här, det är ju liksom, det är koncentrerade i predikan. Jag tänker att han predikar ganska länge, tänker jag. Då händer detta när han predikar att det händer någonting i deras hjärtan. Det står ju så här. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. De förstår vi måste omvända oss. Så att de hör evangeliet om Jesus Kristus. Den korsfäste Kristus. Den uppståndne Kristus. Och det var det som Konstanza hörde. I baptistkyrkan i Motala. Hon hörde evangeliet predikas, talas. Och människor omvände sig. Och jag tänkte på det igår när jag lyssnade på Sebastian Staxet. Jag menar, ingen märkvärdig predikan. Inte alls. Han står där och bara vittnar lite. Och så ser man vad som händer runt om i lokalen. Den heliga ande verkar. Därför det står i skriften så att er tro ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Wow! På Guds kraft. Och när jag talar om evangeliet så talar jag om i början här att evangeliet måste ju förkroppsligas. De ska ju se en livsstil hos oss. Alltså det ska ju vara Jesus. Det ska dofta Jesus i våra liv. Hänger ni med? Så när vi talar evangelium så ser människor evangelium. Jag ska komma med till det också ikväll. Jag ska tala om under och tecken i evangelisationen. Att människor ska se riket. På samma sätt som de såg riket hos Jesus. Så ska man se riket. Och i Jakobsbrevet här så talar ju Jakob om att en tro utan gärning är död. Därför är ju så att vi är ju helt beroende av den heliga ande. Det är först när vi blir fyllda av den heliga ande som vi kan ge ett vittnesbörd om honom som leder till att människor kommer till tro. Jag var länge en teoretisk pingstvän, som jag sa. Jag talade i tungor. Men det är inte grejen med att bli fylld av heliga ande egentligen. Det är jättebra med tungotal. Jag ber i tungor mer än er, på säga. Det är nästan Paulus ord. Men syftet med att bli döpt i heliga ande, det är ju att den heliga ande ska behärska mig. Att jag ska ledas av anden. Att i mig så ska Kristus synas för människor. Så denna fråga då, hur kan en människa börja tro? Ska vi göra två saker samtidigt här? Så. Hur kan en människa börja tro? Ska vi gå till Johannes evangeliet där, som ni ser. Det sjätte kapitlet. Jag tänker på en familj, en hel familj som kom till tro i Motala. En iransk familj. Vi vet att det är en väldig rörelse bland persisktalande världen över. Många kommer till tro. Och en iransk familj, mamma och pappa, de kommer till kyrkan. De har varit och ryckt fyra gånger och ryckt i kyrkans dörrhandtag. Till och med så att kyrkan är inte öppen jämt. När jag hörde detta, vi behöver ju kyrkor som är öppna hela tiden. Så att människor får möta Gud. Men när de kommer dit så kvinnan börjar gråta så fort hon kommer in i kyrkan. Och hon gråter ju inte för att hon känner sig, så att säga, uttittad. Att hon känner sig oönskad. Nej, hon möter kärlek. Och då har inte hon pratat med en enda människa. Så vad är det för kärlek hon känner? Jesus kärlek. När vi sitter sen efter gudstjänsten och de sätter sig bredvid mig vid kyrkkaffet och vi börjar prata, så säger mannen så här på engelska. Alltså, jag vet inte hur vi hamnar här. Ja, någon drog hit oss. Någon drog hit oss. Den helige ande. Wow. Och vi går in här i Johannes kapitel 6, vers 44. Så säger Jesus så här. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Så vad är det som gör att en människa börjar tro? Det är den helige ande. Det är inte att jag fått en massa teologisk kunskap. Det finns ju teologer i vårt land som kan allt om Bibeln, men de är ju ateister. Så vad är det som gör att en människa får tro? Och den heliga ande ger tro. Vi ser också här, vi behöver inte slå upp det, men i Apostlagärningarna 16 så har vi ett sammanhang där Paulus och Silas de söker upp ett böneställe. För de tänkte att där finns människor som söker Gud. Och de kommer till det här bönestället och där är ett antal kvinnor som sitter och ber. De längtar efter Gud. Och så kan man läsa där att Paulus börjar tala. Han talar till en kvinna som heter Lydia. Och så står det så här att hon tog till sig det som Paulus predikade. Så står det att Herren öppnade hennes hjärta. Hänger ni med? Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som predikades. Så det är inte att jag bara får allting framställt för mig som logiskt. Nej, att det är Herren som öppnar hjärtat. På bilden här så ser ni Andreas. Andreas, han bor i Stockholm, han bor på Södermalm. Han är 58 år. Moholm ligger inte så långt därifrån, va? Nej, precis. Moholm har en koppling till honom här, förstår du. Andreas, han kallade sig själv för ateist. 2015 har han sitt första gudsmöte i sin ensamhet. Han jobbar som polis i Stockholm och har sett ett mörker som bara blir mörkare och mörkare och mörkare. Och han jobbar med gatuknark. Och den han hatade mest av allt var Sebastian Staxet, som då hette Sebbe Stax. Och han berättade för mig att han önskade sätta en kula. Så fylld av Mörker var Andreas. Det mörker han såg, det intog hans hjärta. Och han ligger hemma i badkaret i lägenheten. Och så ropar han ut till en Gud som han inte tror finns. Gud, ska det vara så här? Och så får han en gudsupplevelse. Att det ska inte vara så här. Han förstår att Gud finns. Mm. Så han förstår att Gud finns, men det leder ju inte honom till en frälsande tro. Det går några år. 2020 kommer och han blir jättesjuk i covid. Och hamnar på sjukhus och läkarna ger honom 40% chans att leva. Oddsen var inte jättestora. Andreas tänker så här. Jag kommer dö. Jag måste dö som kristen. Folk måste veta att jag är kristen. Så har han en granne vars syster är pastor i Salemkyrkan i Moholm, Unni. Så Unni lovar att begrava Andreas om han dör. Men Unni kontaktar mig och säger hon så här. Det är en man här på Söder. Han tror han ska dö. Det ska han inte. Det här skulle leda till frälsning. Så vi börjar be. Unni och jag gör överenskommelse i bön. Så vi börjar be för Andreas. På tre dagar så reser han sig upp ur sängen och är frisk och kan lämna sjukhuset. Läkarna fattar ingenting. Han förstår, jag har fått en ny chans. Så nu laddar han ner bibelappen och börjar följa gudstjänsten online i Folkungakyrkan där jag då var pastor. Och sen kommer augustidagen 2022. Augusti 2022. Då Unni hade utmanat honom. Nu går du till kyrkan. Du behöver omvända dig. Och så kommer Andreas denna sommardag in i kyrkan. När han kommer in i kyrkan så möts han av att lovsångsteamet övar och lovsången går rätt in i hjärtat. Det var hans första gudstjänst i en frikyrka. Sen under predikan, och det är också intressant att jag bytte mitt predikotema på kvällen. Jag hade först tänkt att predika någonting helt annat och så blev det ett annat ämne. Bland annat så berörde jag min predikan om att Jesus standard är vår standard. På något sätt. Jesus kom för att liksom visa på ett liv i hans efterföljelse. Och när han hör detta så går orden rätt in i hjärtat och kan omvända sig. Jag möter han dagen efter. Då skulle han börja jobba efter en lång semester. Han har varit slutkörd. Så säger han så här. Jag har aldrig varit så motiverad och utvidad inför efter en semester. Säger han. Han har varit frälst i ett dygn. Nu har Andreas 20-åriga dotter kommit till tro. Hon går en alfakurs i Stockholm och ska döpas. Hur kunde han få tro? Den heliga ande gav tro. Den heliga ande gav tro. Att en människa börjar tro, det är ett verk av den heliga ande. Det vill du ska få med dig ifrån detta seminarium. Yes. Jag har så mycket att säga, märker jag. Vi ser hur jag ska hinna med allt det här. Visst är det en vacker bild? Det här är på ett begravningskaffe. Jag har precis begravt kvinnan till höger där. Jag har begravt hennes mamma. Hur kan hon vara så glad? Det var bara en massa ofrälsta på begravningen. För mamman hade blivit frälst en vecka innan hon dog. Kvinnan där till vänster heter Marianne. Hon är 77 år. Hon blev frälst på begravningskaffet. I sin barndom hade hon följt med farmor till en pingstkyrka i Finland. Det var hennes referensram till kristen tro. Men Marianne är med när Harriet, som mamman hette, till Carola där, när hon dör. Du vet, du somnar in. Går in i evigheten frälst. Från att ha varit en osalig själ. Och Marianne är med när väninnan sedan tonåren blir frälst. Så ni förstår att det var den bästa begravning jag har hållit. Jag höll en väckelsepredikan på begravning. Vad gör den heliga anden när vi delar evangeliet? Det finns en del bibeltexter där. Jag behöver inte gå in på dem allihopa. Men den första bibeltexten där är Johannes 16. Där Jesus talar om den heliga ande som sanningens ande. Och vad säger Jesus att den heliga ande ska göra när han kommer? Jo, han ska övertyga om världen om Rättfärdighet, synd och dom. Wow! Så den helige andes verk är det som leder till att människor omvänder sig. Du vet, vi kan komma med moral till människor. Vi kan påpeka saker och ting i människors liv. Det förändrar ingenting. Det som förändrar någonting, det är när den helige ande kommer och rör vid människor. Jag tänker en god vän till mig. Var den första som jag såg bli frälst i Stockholm. Jag kommer berätta mer om honom imorgon. Men Alexander, han har en väldigt hög befattning på en av våra stora företag. Men han var tom på insidan. Han kommer på gudstjänst. Blir frälst på sin första gudstjänst. Han fick se en vision. Han fick se alla sina synder. Den helige ande visade allt på en gång. Han behövde Jesus. Och han lämnade gudstjänsten helt omtumlad. Frun som tänkte att du skulle gå till kyrkan för att få lite lugn och ro. Så kom han hem och allt bara vänds upp och ner i hans liv. Men bara ett exempel på hur den helige ande ger övertygelsen om omvändelse. Alexander använde alkohol för mycket. Han drack ett par glas vin varje dag. Det är inte sunt. Det är inte bra för din kropp. Så hör den helige ande säga, eller en röst som säger, det räcker med 3 glas. Sen går det en tid så, det räcker med 2 glas. Går ännu längre tid, det räcker med 1 glas. Sen drack han te. Inte för att han har hört någon predikan om alkohol i kyrkan, utan för att den helige ande som vill vårt bästa, den helige ande den som förklarar för människor. Så lyssna, det är aldrig vår kommunikationsförmåga eller kunskap som övertygar till omvändelse, utan det är den helige ande. Jag ska berätta om Felix här också. Felix, 26 år, han blev frälst i söndags på en gudstjänst i lilla Målsryd i Borås. Jag hjälper en församling där, lite församling med, för en månad sedan var det 39 aktiva, nu är det 47 aktiva. Och så blev Felix frälst. Felix, man har bett för honom i så många år. Mamma tillhör en av församlingarna i stan. En ung ledare i vår kyrka där tar med sig honom på gudstjänst. Han kom på sin första gudstjänst i modern tid då. Han hade gått konfirmation i frikyrkan och sen varit borta alla år. Så kommer han på gudstjänst. Första gången blev han ditsläpad. Andra gången kom han själv. Och nu söndags så får jag be med Felix till frälsning. Och jag höll en väldigt utmanande predikan utifrån Jesu bergspredikan. Om vad som ska utmärka en Jesu lärjunge. Och det som ska utmärka en Jesu lärjunge, det är ju den helige andes liv. Och det leder till att Felix omvände sig. Och jag mötte honom igår, han var med bland alla dessa 500 igår. Och när folk strömmade fram så behövde han inte strömma fram, för att han har fått frid med Gud. Man har bett för honom i så många år. Så vad händer, vad gör den helige ande när vi delar evangeliet? Jo, den helige ande ger förvissning. Den helige ande ger övertygelse. Och därför får aldrig evangeliet reduceras till kristen moral. Det är viktigt med moral, med etik. Det måste vara den helige andes verk. Kan vi gå till en bibeltext? Johannes kapitel 1, vers 14-15. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Här har vi nyckel. Jesus var full av nåd och sanning. Vad ska människor möta i våra liv? Nåd och sanning. Och det, tänk på när människor kom till Jesus. Men alltså Jesus var ju Guds helige. Wow, den rättfärdige. Ändå drogs syndarna till honom. Därför mötet med honom ledde till förvandlade liv. Det är det som mötet med Jesus gör. Och när kyrka har blivit moral och värderingar istället för ett Jesusliv. Då ser vi inga omvändelser. Vi ser heller inga förvandlade liv. För det är Jesus som förvandlar. Att människor möter nåd och sanning. Visst är det härligt med sol ibland. Om vi läser vidare i texten här så står det: Johannes vittnar om honom och ropar, det var honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig. Och sen står det: av hans fullhet. Är ni med mig? Alltså allt som är i Kristus får den del av som börjar följa. Wow. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Det är Guds nåd som förvandlar. Det är Guds nåd som ändrar inriktningen på våra liv. Det är Guds nåd som gör att vi får förändrade perspektiv, nya värderingar, ny överlåtelse. Ska vi ta en bibeltext till? Så ska vi snart få samtalet med varandra. Men Titusbrevet också. Titus kapitel 2. Vers 11. Och 12. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss. Alltså nåden. Inte lagen. Nåden. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär. Och istället leva anständigt, rättfärdigt, gudfruktigt i den tid som nu är. Och jag brukar säga så här: omvändelse är vackert. Därför ett liv i Jesu efterföljd är vackra liv. Och den här världen behöver se vackra liv. Tibro behöver se vackra liv. Och det blir vackert när vi följer Jesus. Det står ett citat här uppe. En amerikansk ungdomspastor. Som berättar om i den församling de är. Man har en väldigt så att säga, hög standard på undervisning. Men människor med allt möjligt skit i sina liv, de bara dras dit. För här är nyckeln. Nyckeln är ju nåd och sanning. The grace of Jesus welcomes everybody. Guds nåd, Jesus Kristus, välkomnar alla. And the truth of Jesus is what sets people free. När jag var pastor i Motala så var det väldigt rörelse, många omvändelser. Och jag minns en vecka var det 8 omvändelser samma vecka. Människor helt oberoende av varandra. Och alla gillade inte det här. Alla gillade inte skeendet. Det vänder upp och ner. Du vet, vi får lätt en kultur i kyrka som inte är helig ande. Men vi behöver den heliga andes kultur. Jag vet inte om ni har sett i tidningen Dagen, så är det väldigt uppmärksammat nu om att jag ska återkomma till Motala, jag ska inte släppa den tanken. Men i tidningen Dagen är så har man uppmärksammat en av de mest kända tatuerarna i världen har blivit omvänd. Hon har varit djävulsdyrkare. Visst hon är missionärsdotter. Föräldrarna var missionärer. Och hon rebelliskt liv i massa år. Och jag har nog aldrig sett en kvinna eller en människa med så mycket tatueringar. Och tatueringar som är fruktansvärda. Men hon blev frälst och blev offentlig med detta. Dopet blev viralt och människor chockade över hennes omvändelse. Och började komma till den kyrkan. De som fanns i hennes liksom, subkultur, de kom till kyrkan. Men ifrån kristna, vad mötte hon? Hat. Mötte hat. Vid ett tillfälle i Motala så är det en kvinna som är så upprörd över att vi skulle döpa en person. Jag tror på att man ska döpa människor väldigt tidigt. Därför dop är början på lärjungaskapet. Dopet är inte en examen. Och det var en kvinna som var så upprörd över. Och jag hade hållit en textutläggning om den förlorade sonen som kom hem. Och hon vill ju få in i texten att han minsann tvättade sig innan han kom hem. Nej, det står inte i texten, han kom som han var. Och pappa omfamnade sin son som han var. Och så säger han till, se till nu att han ska få en ring på fingret och han ska få nya kläder. Wow. The grace of Jesus welcomes everyone. The truth of Jesus is what set people free. Jag fick ett sånt fint omdöme. Det är fint med fina omdömen. Det finns en missionär i Spanien som heter Ferro. Han gör lärjungar av gängkriminella där nere. I MC-gäng och sådär. Och han ställer frågan, vad finns de här församlingarna i Stockholm? Så. Och så fick jag sånt fint omdöme. Det var det bästa. Att Christer vill inte ha får. Göra lärjungar av får. Utan vill göra lärjungar av vargar och jätter. Wow. Det är Guds nåd som förvandlar människor. Innan vi ska ta en liten, när ni ska få samtala med varandra, så vill jag bara kort berätta om Loke. Loke 14. Han blev frälst igår. Jag mötte Loke. Jag är på en högstadie. Det är faktiskt fantastiskt att få vara på en högstadieskola som pastor. Komma och gå som jag vill. Och Loke, först jag mötte Loke, en kille som är jourensplacerad. Började med droger när han var typ 9. Första gången polisen brottade ner honom på marken var han 11 år. Han hatar allt av myndigheter. Och när jag möter honom första gången på skolan så kommer han fram till mig så här. Ska du ha stryk? Så här liksom. Jag tittar på honom så där. Så lägger jag handen på honom så här. Du är en fin pojk. Han blir helt ställd och därifrån. En vecka senare kommer fram igen. Så han säger, det går inte att bli arg på dig, sa han. Nej, sa jag. Och sen har vi haft ett småsamtal. Och sen i måndags när jag var på skolan där. Så sitter han och jag och några killar till. Och en lärare. Så säger läraren så här. Loke, kan inte du berätta för Christer om din upplevelse i en kyrka nyligen? Jag tänkte, vad är det som kommer nu, tänkte jag. Då berättar han. Att han förstår att det här med Gud är på riktigt. Alltså en Guds upplevelse. Och så säger läraren så här. Jag tycker att du ska. Först säger han så här. Jag funderar på att bli kristen. 14 år. Jättetrasig bakgrund. Och så säger läraren så här. Jag tycker. Ja, det vore nog bra för dig, säger läraren. Och hon är inte kristen. Och så säger hon så här. Jag tycker du ska gå på Sebastians dagset på fredag. Och så var jag där på skolan igår. Jag far och flänger från Stockholm till Brås, förstår ni. Så säger en annan lärare till mig så här. Jag ska se till att jourhemsmamman tar med honom. Och i denna lokal igår med 500 människor och massa unga människor. Och jag står och leder lovsången där. Och så ser jag att Loke är där. Och Loke kommer med sin jourhemsmamma. Och gå fram till förbönsplatsen. Och få ta emot förbön. Och på vägen när han går så gör han tummen upp så här till mig. Vet du. Loke. Jesus. Kan vi ta några minuter där ni. Och nu ska jag inte känna någon press och så här. Men det jag delar här nu. Det ska vara vanligt församlingsliv. Tibro behöver det här i alla generationer, alla åldrar. Så ska ni bara ta samtal med varandra lite. Dela med varandra personliga erfarenheter av att vittna för människor. Och vad som är svårt med att göra det. Okej. Okay. Vi tar 5 minuter där ni bara vänder om till varandra lite. Gör så. Yes. Varsågoda. Ja, då tänkte jag fånga er uppmärksamhet en stund till. Jag får prata mer vid kaffet sen. Där vill jag lägga en grund av att lita på evangeliet. Det finns inga, jag nämnde att det finns inga, jag vill säga, åldrar som är svåra. Jag vill få bort det här tänket. Vi vet att väldigt många omvändelser sker i unga år. Men det är bara genom den heliga ande som en människa kan bli frälst. Och jag har varit med om så många omvändelser. Och jag vet när jag kom till Motala och skulle komma till den här gamla församling som sjöng på sista versen. Så tänkte jag, hur ska det här gå? Så bara bli förundrad över vad Gud gör. Nu vill jag innan kaffet här tala om hur leder vi en människa till omvändelse. Och där är en bild på Carola. Det var hennes mamma som blev frälst en vecka innan hon dog. Och sen väninnan till mamman Marianne som blev frälst på begravningskaffet. Jag ska återkomma strax till Carola. Vi vet ju det här. Att den heliga ande föder en människa på nytt. Det är det som är frälsningen. Att bli kristen är ju inte att du anammar värderingar. Jag hörde Sebastian säga igår. Jag tog med dem ett citat. Det som förvandlade mitt hjärta var att Jesus kom in. Det som förvandlade mitt hjärta var att Jesus kom in. Och vi ska se på några texter så här där vi ser att det är den heliga andes verkan som föder en människa på nytt. Om vi går till apostlagärningarna ska vi se på två texter där. Apostlagärningarna 11 och när vi läser apostlagärningarna så är det är ju den heliga andes gärningar genom apostlarna. Det är ju inte apostlarnas gärningar utan det är den heliga ande. Och där kan vi läsa då ifrån vers 11, kapitel 11, vers 19. Så står det så här. Det som hade skingrats genom förföljelsen som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia. Och de förkunnade ordet endast för judar. Men vi vet ju att Guds frälsningsplan gällde alla människor. Och nu hände saker. Men bland dem fanns några från Cypern och Kyrene och när de kom till Antiochia började de tala även till grekerna och förkunna evangeliet om Herren Jesus. Och nu kommer det här. Och Herrens hand var med dem. Herrens hand, den heliga ande. Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Jag fick smaka, innan jag förstod det här, långt innan jag förstod detta, så fick jag smaka på det här med när många människor kommer till tro. När jag var i 20-årsåldern så hade jag ett rockband. Och vi fick komma till Polen två somrar. Vi åkte med två medelålders gamla pastorer, de var 50. Jag är 53, vad jobbigt det blev. Men hur som helst, så var vi med dem under två veckor vardera sommar. Och första sommaren blev 84 människor frälsta. Det grundades två utposter och en församling växte sedan från 20 medlemmar till 120 och vi förstod ingenting. Året därpå var det ungefär 150 människor som blev omvända. Jag var med dem när vi i början, vi hade konserter mot rockband och det var vi, Roxette och Europe. Det var de här, vi var kändisar. Ja, det lät ju inte så jättebra men vi var kändisar i alla fall i den staden. Och i början var det att vi fick bara skriva autografer. Och tjejerna som hängde efter oss. Sen blev det ett skifte. Vi var inte alls intressanta längre. Massa människor kom. Men det som var intressant, det var det som hände efteråt när han som predikade var färdig och man bjöd in till frälsning. Vi skrev inte en enda autograf. Vi fick vara med och be för människor istället. Så vi fick erfara detta med att Herrens hand var över människor. Och vi går vidare in i Apostlarna 13. Vers, så har vi detta att Paulus och Barnabas, de blir avskilda. Den heliga ande avskiljer för tjänst och den heliga ande sänder ut dem. Och så kommer de då till den plats dit den heliga ande sänder dem. Till Paphos, ön Paphos, eller den staden Paphos på Cypern. Där träffar de på en jude, kan vi läsa från vers 6. Som utövade magi. En falsk profet vid namn Barisesus. Han höll till och ståtalade en Sergius Paulus som var en förståndig man. Denne kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elimas, trollkaren, det var hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra ståthållaren från att komma till tro. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sa: du djävulens son. Det var intressant att vara predikant och säga så till människa: du djävulens son. Full av allt svek och bedrägeri och fiende till allt som är rätt, ska du aldrig sluta att förvränga Herrens raka vägar. Nu kommer Herrens hand, den heliga ande, över dig. Och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. Jag visste ju Paulus vad det var att bli blind för en tid. I samma ögonblick föll töcken och mörker över honom. Och han irrade omkring och sökte efter någon som kunde ta hans hand och leda honom. När ståthållaren såg det som hände kom han till tro, överväldigad av Herrens lära. Vad är det som gör han överväldigad? Jo, det är kraft. Det är kraft. När Jesus undervisade så var det med kraft och auktoritet. När en församling, när en troende, en lärjunge är fylld av helig ande, så är det kraft och auktoritet. Och det är det som gör skillnaden. En väldigt spännande person att möta som jag fick döpa är Sonny. Det var när jag var pastor i Motala och det var precis när det började hända mycket av omvändelser. Och Sonny, han mejlade mig. Han var 21 år då. Student på Linköpings universitet, läste till psykolog. Jag minns rubriken fortfarande. Hej, jag heter Sonny Höglund. Jag har blivit kristen, punkt. Jag läser i Bibeln att jag behöver bli döpt, punkt. Kan ni döpa mig? Och först när jag läser, jag tänker jag, du driver med mig. Du ska inte driva med kyrkan så här. Så står det så här: jag har läst på hemsidan om era värderingar och tycker det stämmer överens med vad jag tänker. Så jag googlar på honom och känner igen honom. Inte från kyrkan utan från gymnasieskolan där jag varit gymnasiepastor. Så vi bokar en träff, han kommer. Och när jag möter Sonny så möter jag en ung man som aldrig har fysiskt satt sin fot i en kyrka. Var inte döpt som barn, inte konfirmerad. Uppvuxen i ett mycket ateistiskt hem. Och så berättar han för mig hur han har mött Jesus. Han hade varit djupt in i nyandligheten. Varit personligt medlem i Hare Krishna i 4 år. Och det ledde honom in i ett djupare andligt mörker. Samtidigt som han levde i en väldigt destruktiv relation med en kvinna. Tjej. Och när han sitter i sitt förvirrade tillstånd så får han ett ord i huvudet. Och det var ordet Jesus. Så han, Jesus? Så här. Ja, men man kan läsa om honom i Bibeln, det visste han. Så han kommer på att föräldrarna, han bodde hemma då. Föräldrarna har ett rött testamente. Som han hade fått den när han var 13 år på högstadieskolan av Gideoniterna. Så han börjar läsa den. Och plöjer igenom evangelierna, apostlagärningarna. Kommer in i Romarbrevet och inser att det är sant. Förstår att Jesus är Gud. Och du vet, i Romarbrevet kapitel 10, vers 9-10 står det: om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och ditt hjärta tror, så han ber. Och när jag möter den här killen så jag får ju vibbar av C.S. Lewis som bara måste omvända sig, för det är sant. Och det Sonny hade gjort, det var att han hade mejlat, han hade försökt ju först på egen hand läsa på nätet, vad är kristen tro för någonting? Och sen inser jag måste komma i kontakt med en kyrka. Så han mejlar Svenska kyrkan. Och det finns fantastiska svenska kyrkor. Levande församlingar. Men den han mejlade till, det var ingen liv. För de svarade efter 3 månader. För han ställde ju frågan där. Men han fick tag på mig. Och jag svarade inom 2 timmar. Och så får jag träffa honom. Och sin första gudstjänst i en frikyrka. Blir han döpt. Och när jag långt senare, han är med mig på lite resor och sådär. Och han berättar då, när han blir döpt i helig ande så blir han först livrädd. Sen förstår han att det här är bra. Det här är bra grejer. Han är med en massa saker. Och så ställer jag frågan till honom så här: alltså, hur kommer det sig att du blir kristen? Och sen så här: Jag hade inget val. Vad menar du? Jag hade inget val. Alltså, jag kunde inte stå emot. Jag kunde inte stå emot Jesus. Visst är det vackert? Jag kunde inte stå emot Jesus. Vår roll när det gäller människor och tro, det är att vi får vara med i det som den helige ande gör. Så när vi ber med en människa, förra veckan så bad jag med ett par stycken till omvändelse. Jag gör det som den helige ande redan håller på med. Förstår ni? Så att vi får bekräfta det som den helige ande gör. Carola här, som fick se sin mamma bli frälst. Mamman växte faktiskt upp i ett pingsthem, men mötte en hycklande tro, en lagisk tro. Så mamman vände allt med kyrka ryggen och ville inte att hennes barn på något sätt skulle ha kontakt med kyrka. Så Carola här, hon växer upp i Kungsängen i Stockholm utan att veta egentligen någonting om mammas bakgrund. Jag fick veta sen. Men Carola, hon, du vet, det här med gudslängtan, den finns ju där oavsett vad vi tycker om det eller inte. Så Carola började söka en massa nyandlighet. Hamna på en New Age-retreat där ett medium säger du ska söka dig i kristendomen. Vad intressant, säger ett medium. Så hon börjar googla på nätet, Carola. Sådär. Och stöter på Simon Ådahl och Örjan, grannarna. Och hon börjar titta på program och sådär. Och sen plötsligt så hamnar hon mitt på en digital konferens under pandemin. Och hon hör mig predika. Och hon kände, det här är, jag måste ha tag på det här. Så började hon googla på mig och på mitt namn. Och inser att jag är pastor i lokal kyrka i Stockholm. Hon blev livrädd. För hon tänkte att jag var pastor någonstans. Men det här är jättenära mig. Men hon vågar inte kontakta mig. Men hon kontaktar en organisation som skickar ut gratis biblar. Och så kryssar hon i den helige ande suverän. Hon kryssar i där, önskar kontakt med en församling. Jag får kontaktuppgifterna. Hör av mig till henne. Bjuder in henne till alfakurs och hon kommer och säger att det är jag. Ungefär fjärde kurskvällen. Och hon hade ju, alltså hon hade fått ett bönesvar som förstått Gud och på riktigt. Man hade väldigt svårt med Jesus. Så den här alfakvällen så har jag talat väldigt utmanande om Jesus. Och hon kommer gående för att hon vill diskutera med mig på slutet. Själv. Och när hon kommer gående så förnimmer jag den helige ande som säger du ska be med henne till frälsning. Så när hon kommer fram till mig, laddar med alla frågor och vill ha förbön för det saker. Men hon tror inte att hon var färdig för omvändelse. Men när jag ställer frågan, Carola, vill du ta emot Jesus Kristus som Herre och frälsare? Säger hon, ja. Så vi ber. Hon omvänder sig. Och sen på vägen hem så tänkte hon, vad var det här? Jag fick inte svar på mina frågor. Fine börjar jobba med henne direkt. Nej, det här var inte på riktigt. När hon vaknar på morgonen, hon har frid. När hon kommer tillbaka på Alfa-kursen nästa vecka är det en ny Carola. Vad var det jag gjorde? Jag bekräftade vad den helige ande redan höll på med. Så när vi får vara med i processen av att människor omvänder sig. För det är inte bara evangelister. Evangelisterna ska inte föra människor tro. Vi ska utrusta församlingen. Varje lärjunge är bemyndigad. Har kallelsen att göra människor till lärjungar. Carola idag, det har gått nu 3 år. Hon leder en egen hemkyrka i Stockholm. Och fört människor till tro. Hon älskar att be för sjuka på stan. Hon jobbar som konsult i något vårdbolag. Och hon ber med människor hela tiden. För att ha tagit fasta på det här som står i skriften. Vad ni fått som gåva? Ge det som gåva. En liten stund till. Omvändelse är ju sinnesändring. Metanoia. Omvändelse är ju inte att nu ska jag försöka lägga av med saker och ting. Utan den helige ande föder mig på nytt. Förstår ni skillnaden? Förändringen är här. Den heliga andes verk. Ni ser en bild på Nicole. Jag ska snart berätta om henne. Men vad är det som gör att en människa börjar leva gudfruktigt? Det vill säga man får en livsstil som liknar Jesus. För det kristna livet är att bli allt mer lika Jesus, eller hur? Det är helgelsen. Så jag tänker så här, ju längre en människa är kristen, i biblisk mening så ska den människan bli allt mer vacker. Eller hur? Ju mer vi är med Jesus, ju mer vi formas av honom. Problemet är att i våra församlingar så är det så mycket annat som vill forma oss. Men det är den heliga ande som ska få forma oss. För det är den heliga andes verk i en människa som leder till ett rättfärdigt liv. Jag vet inte om ni har hört det här. Religion säger bättra dig. Jesus säger jag ska förvandla dig. Det står inte i Bibeln. Men det är ju kontentan. För religion kan inte förvandla. Och kristendom, det kan bli religion. När det inte längre är helig ande utan det är ett yttre skal. Och det finns alldeles för mycket av det i Sverige. Orsaken till att församlingar läggs ner är att det har blivit religion. Den här veckan sa någon församling lagts ner. Nästa vecka är det ytterligare. Läggs ner församling hela tiden. Det är inte Guds vilja. Guds vilja är tillväxt. Guds vilja är omvändelser. Guds vilja är lärjungar. Ska vi slå upp en bibeltext där? Markus 1:15. Det här är det första Jesus säger i Markus evangeliet. Han öppnar sin mun. Det som är nedtecknat i alla fall. Så säger Jesus, tiden är inne. Och Guds rike är nära, omvänd er och tro på evangeliet. Evangeliet är de goda nyheterna. Guds rike är Kristi herravälde, Guds herravälde. Låt din vilja ske så som himlen såg på jorden. Och när vi tittar ut över våra samhällen, när ni tittar ut över Tibro, människor som ni möter, som ni har i er närhet. Och jag tänker, hur ska de här människorna kunna leva ett liv i Guds vilja? Yes, omvändelsen tar hand om det. För omvändelse är inget människoverk. Omvändelse är ett verk av den helige ande. Nicole, på bilden här. Hon växer upp i ett frälsningssoldathem. Fina föräldrar. Ingen skugga över dem på något sätt. Men hon får aldrig tag på det här. Hon gillar inte kyrka. Hon gillar inte uniformerna. Och de försöker få henne till skogakyrkan. Hon är tonåring. Men det lockar inte. Så ifrån 14 års ålder till hon är 30. Lever hon ett liv långt borta från Gud. Både i livsstil. Hon är djupt involverad i nyandlighet. Hon var diplomerad reiki healer. Men inombords, mörker, förtvivlan. Sen inträffar detta, out of the blue, från ingenstans. Nej, den helige ande regisserar. En augustidag 2022. Hon sitter på sommarstället och ska kolla på SVT Play. Ett program på SVT Play leder till syndanöd. Ett program om Hillsong. Hillsong Goes Viral, som är en dokumentär allt för att smutskasta Hillsong-rörelsen. Men hon ser inte det, utan hon ser det vackra. Och börjar längta efter Gud. Och hon börjar titta på, hon söker upp Hillsong och tittar på online-gudstjänster och sådär. Och det pågår i flera månader. Sen bara känner hon, jag måste till den här skogakyrkan. Jag bara måste dit. Men jag kan inte bara gå dit. Det var en massa tankar. Och sen så är det så märkligt. För hon möter sin gamla musiklärare. Och det var en av gamla musiker i kyrkan. Och hennes man. De verkar dyka upp alltid när hon är ute och promenerar. Hon börjar prata med dem och börjar fråga lite om Skogakyrkan. Har ni någon alfakurs där? Så här. Ja, vi har en ny pastor här. Vi ska börja en alfakurs så småningom här. Men du kom nästa söndag. Då är vi där. Jag kan inte vänta till dess. Säger hon. Jag måste dit nu. Så när hon kommer. Jag lägger märke till henne på gudstjänsten. Inte mer att det var en människa jag inte hade sett. Några dagar senare är det bibelstudium. Jag inleder en bibelstudieserie med rubriker En kyrka som gör lärjungar. Hon kommer på första kvällen. Den kyrka växer som är öppen för alla. Jag hade 9 punkter. Karl-Erik Salbergs 9 punkter om en växande kyrka. Hon kommer fram till mig. Och så säger hon, jag är tillbaka. Jaha, tänkte jag. Har du varit och studerat? Är jag tillbaka hos Gud? Hon fortsätter att gå på bibelstudier. En av de sista bibelstudierna så sätter jag mig bredvid henne. För jag upplevde att det fanns bundenhet i hennes liv. Och jag kommer med till det ikväll. Att vår kallelse att sätta de fångna fria. Herrens ande över oss. Så på bibelstudiet odramatiskt lämnar ett antal demoner henne. Därför att hon var djupt involverad. Hade samarbetat med onda andar. Men där på ett bibelstudium blir hon fri från onda andar och frälst. Några månader senare, hon döps. Och förra veckan hade jag medelsamtal med henne. Och några veckor så går hon med som medlem i församlingen. Wow. Det här är ett verk av den helige ande. Och jag vill landa nu då. Jag har 1 minut kvar. Hur ser att en människa verkligen blir omvänd? Jesus talade om frukt, eller hur? På frukten känner man trädet. Och jag brukar säga så här. Det är min erfarenhet efter alla år. Det märks i kärlek till Jesus. Där är frukt. Det märks i kärlek till Bibeln. Jag har inte mött någon av dem som jag får längre träda som inte har med Bibeln att göra. De blir hungriga efter Bibeln. Nicole här, hon har brutit upp från ett långt förhållande. Jag förstår att det här är inte vad Gud har för mig. Jag vill föra Jesus. Jag har inte sagt ett ord. Jag har inte berört hennes relation någonting. Det får den helige ande göra. Det är den helige andes verk. Att övertyga människors liv. Vi vägleder, vi undervisar. Och det märks i attityden mot synden. Och så landar det i kärleken till sina medmänniskor. Det får inte vara så här, ska sluta med det. Som ett sökande par. De kommer till en kyrka. Det är en real story. Kyrkvärden den här söndagen är chefen. Och det som kommer över denna sökande kvinnas läppar är: va? Är du kristen? Jag hade ingen aning. Så får det inte ske. Nu menar inte jag att det ska gå några skyltar på oss. Men om inte det märks i våra liv att vi följer Jesus, så är det ingen sann efterföljelse. Man ser på frukten. Och vi ska ha den helige andes frukt i våra församlingar. När det är i våra liv, i våra församlingar, så kommer vi se det i människor som lever långt borta från Gud. Därför att det ska vara den helige andes frukt i deras liv. Inte någonting annat. Amen. Ska vi ta en minut? Och där du ber. Titta, jag har fått med en bild på kyrkan också, va? Det är eran kyrka, va? Ah, jajamensan. Slut din ögon. Jag vill påminna dig om att det är inte expertisen som leder människor till tro. Utan det är vanliga troende. Med hjälp av den helige ande. Tänk nu på någon i din närhet som ännu inte följer Jesus. Tänk på någon. Yes. Har du någon framför dig? Kan du se bilden framför dig på den personen? Yes. Nu ber du för den. Be att den ska få smaka att Herren är god. Smaka och se att Herren är god. Yes. Och så ber du en frimodig bön. Herre, ge mig tillfället. Ge mig tillfället. För när du ber en sån bön, den heliga Ande kommer ge dig tillfälle. Den du nu ber för är frälsningsbar. Det är ingen som är bortom frälsning. Alla människor är frälsningsbara. De är föremål för hans kärlek. Herre, jag ber nu för dessa namn, för dessa ansikten som du nu bes för. Herre, jag ber om frälsning. Jag tackar för att du vill möta med din kärlek. Att människor ska få smaka och se att du är god. I Jesu namn. Amen.